Yippee-ki-yay, Mr. Falcon.
Då hälsar vi välkomna till veckans avsnitt av Filmsmakarna. Vi återvänder till Mästarnas universum igen när vi ska prata om live-action-versionen av He-Man. Eller förlåt, Masters of the Universe. Med mig har jag Mr. Voje.
God dag. Ja, det ska snackas barbröstad Dolph Lundgren, misstänker jag.
Ja, när hade du bar överkropp senast?
Ja, det är väl för dag? Det är måndag, så ja, i morse, I guess.
<Just det. laughs> vi behöver inte gå in på i vilket sammanhang, så att säga.
Den här podden ska väl ändå vara PG, är ju sagt.
Om jag får fantisera så ställer du framför spegeln och biceps curlade och sa you talking to me.
Ja, med dels babyolja.
Jag tänkte att han stoppade in penisen mellan benen och liksom sa, I'd fuck me.
Ja, just det.
Alla hoppar på min bil.
You wanna fuck me? Ja. I'd fuck me.
Kan vi få höra Carl S. Nilssons imitation av Mr. Avoya som drar den repliken?
You wanna fuck me? I'd fuck me.
Det låter korrekt. It puts the lotion on the skin.
Just det, don't put it in the basket.
Nej. It puts the lotion in the skin. Eller, puts the lotion in the basket.
En annan man, He-Man, som puts it in the basket är Joakim Granström.
Tjena. Jag vet inte riktigt vad det där betyder, puts it in the basket, alltså i det här sammanhanget. Men ja, jag är alltid redo att prata om lättklädda män och tightklädda kvinnor och etc. etc. Och små korta snubbar som är väldigt irriterande också.
Jaha, är du short shaman nu också?
Ja,
ditt eget folk.
Ja, precis, jag skulle säga som poddens enda dvärg så är väl den enda som kan prata om korta
människor. Ja, det kan jag faktiskt köpa.
Jag tror jag som bara är arg över dålig representation inom
det är första gången vi är kränkta i podden med andra ord.
Ja. Han är grovt kränkt.
Första gången vi är kränkta på riktigt i den här podden. Alla andra gånger har det bara varit skämt, men den här gången då är det fan på riktigt.
Nu är det
allvar. Det är mig. Om det är någonting som inte är okej, det är att kränka mig.
Exakt. Ja, men om man ska vara allvarlig så vill jag, det är bara Granström som får använda det ordet i det avsnittet. Är vi överens om det?
Absolut.
Ja, just det. Det är vi.
Aldrig varit så överens någonsin. Nej, men vi har ju pratat om He-Man tecknade tv-serien i det föregående avsnittet, så de som är nyfikna på att höra vad vi tyckte där kan ju lyssna på det om de inte redan gjort det. Men live-action-versionen då med Sir Dolph Lundgren.
Sir, ja just det. Han är, vad heter det? Adlad.
Exakt. Vi går väl panelen runt. Mr. Avoya, hade du sett den här filmen innan vi skulle kolla på den nu?
Absolut inte. Det är väl vagt koll på att den existerar, men inte mer än så. Som jag sa förra avsnittet, jag är inget superstort He-Man-fan heller. Så. Fast jag gillar ju såklart lite Dolph Lundgren. Det är ju svårt att inte göra det. Men det har ju med typ Rocky och Punisher och sådär att göra. Och ju mindre med He-Man. Men kunglig skådis, obviously.
Ja, men absolut. Det här var väl hans andra roll, vill jag minnas. Efter Rocky 4 var första och det här var hans andra.
Ja, det kan mycket väl stämma.
I alla fall en lång film, tror jag.
Ja, han är ju han i toppform, kan man väl säga i alla fall.
Ja, men jag tänker också en jävla starten. Och det är inte alla som får alltså, påbörja sin skådespelarkarriär med Rocky och He-Man. Det känns som... Ja, det är total gåshud, måste jag säga. Granström, ja. Du har väl sett den här filmen, har jag för mig i alla fall.
Jag måste säga att jag har faktiskt inte sett hela filmen. Jag har sett en jävla massa klipp från den vid diverse olika tillfällen. Men jag tror det här är första gången som jag faktiskt sett filmen från början till slut hela. Med det sagt, jag har definitivt varit medveten om att den har existerat väldigt, väldigt länge. Men jag tror det är någon sån här grej som, i och med att jag inte riktigt lekte med He-Man som liten som vi har tagit upp i föregående avsnitt, så var väl den här filmen inte heller någonting som jag sökte upp, i och med att, som sagt, den här filmen kom ju ut relativt, som kallat tidigt, som man säger så, 1987, och det var ju innan, vi var ju bara två år, du och jag, när den här filmen släpptes, så att vid det laget då man hade insett att den här filmen existerade, så kändes det som att He-Man tidsåldern för min del, den lilla som existerade, hade väl gått förbi, så det var ingenting som jag sökte upp i efterhand. Men som sagt, med det sagt, jag har definitivt varit medveten om det och sett en jäkla massa klipp från den, men första gången jag ser den från början till slut.
Tvååriga Granström stoppar upp näsan i vädret och sa nej tack.
Absolut, jag visste redan då vad bra smak var.
Manocken höll på att ramla av när du gjorde din head movement.
Exakt. Granström tillhör den här lilla skalan människor som föddes med kostym och har aldrig smutsat ner den också.
Nej, alltså min birthday suit, det var bokstavligt talat pingvinkostym alltså. Och monokel och topphat och Kane alltså.
Jag hade nog fan velat se dig som pingvinen i någon dramatisering liksom. Det hade varit underhållande.
Så här supervattenkammad mittbena också, så svart hår så.
Ja,
platt.
Precis.
Little Rascals också. Carl F. Nilsson då. Är det tredje gången gilt här?
Ja, det är tredje gången gilt. Likt en Mr. Avoya tidigare här, så har jag varit medveten om den här filmen, men jag har aldrig gett mig fan på serien. Men det är väl lite konstigt samtidigt också, med tanke på att den här är lite klassad som en schlockfilm på sätt och vis i ja, många kretsar. Men har inte gett mig fan på att göra det förrän nu då, när jag fick the call, som de säger, till podden.
Call to arms. Ja, exakt. He-Man.
Vilken tur att vi har den här podden ändå, så att ni får alltså bli lite mer kultiverade och ta del av...
Att du får, citationstecken, kultivera oss TM.
Exakt.
Ja, för fan, annars hade vi missat sådana här pärlor som, vad heter det, Leprechaun in Space, Halloween Resurrection, Masters of the Universe.
Jag tänkte faktiskt, Leprechaun in Space poppade upp i mitt huvud när jag satt och kollade om den. Jag ska berätta varför, för man tänker så här, den här filmen gör ju ett move som man tänker att man gör det i Fast and Furious 10 när man åker till rymden, eller Leprechaun, vad fan ska vi göra nu? Ja, men vi tar honom in space, där har vi aldrig varit. Mm. Typ, alltså, det logiska hade ju varit att vara i Eternia med He-Man och sen typ film 6-7, att vi åker till jorden och får en film. Men här åker man till jorden direkt, så att säga.
Ja,
det är ett drag, kan man ju säga. Det är inte så att det kanske är ett bra drag, men vi kanske kommer dit.
Typ He-Man takes Manhattan är lite, istället för Jason takes Manhattan också.
Ja.
He-Man takes Manhattan, det fan var guld.
Det jag satt och tänkte på när jag såg den filmen, det var ju att den här är typ en omvänd Flash Gordon alltså. Istället för att han reser ut i rymden för att tackla deras problem, så kommer han hit och tacklar våra problem i stort sett.
Ja, vi kommer till det senare, men jag tycker man har lite samma känsla från Flash Gordon som i den här. Framförallt i tronrummet och sådär. Hur människor ser ut, eller kostymerna rättare sagt, och hela den här biten. Och det är ju positivt, ett jävla mästerverk, får man säga. Men jag har ju såklart sett den här filmen, stor favorit från barndomen, har egentligen aldrig haft problem med den som många. Jag tycker att den är oförtjänt så här. Alltså när folk pratar om den är det nästan som att det är den sämsta filmen som någonsin har gjorts, typ sådär. Och där tycker jag absolut inte att den är det. Nu när man ser när man är vuxen är det kanske mer såhär,
schlock.
Den är schlockig, den är absolut inte bra, men ändå, jag gillar den ändå, så att säga.
Man ser ju ändå potentialen kring den här filmen om de hade varit kvar i Eternia hela filmen och gjort någonting därigenom istället för att ta det till jorden på direkten. För det, som du sa inledningsvis här, det är ju en sån jävla tråkig 80-tals trope så du bara sjunger om det.
Ja och nej tycker jag ändå. Alltså, ska vi börja där hur den här filmen gjordes?
Innan vi kommer dit så tänkte jag att jag har en väldigt relevant fråga här. Och det är ju, vilket våldsdåd inspirerade den här filmen det att utöva på din mormor?
Ja, men det kanske var den här. För här är ju våldet lite mer vuxet och jag förstår ju typ att Mattel ville att de skulle göra en film och få sälja leksaker och när de fick veta att He-Man skulle börja skjuta ihjäl folk och grejer så var det bara, åh herregud, nej, men ingen får ju dö såklart. Så då blev det ju Turtles-greppet att de blev robotar.
Exakt.
Men jag tänker att om du tänker efter vad han sa senast vi pratade om He-Man, Granis, så kan du ju bara ta en titt på vad hans favoritkaraktär Skeletor gör mot Sorceress i den här filmen, så har du ju svaret.
Ja, kanske var det jag påkallade min inre Frank Langella slash Skeletor och gjorde mina finishing moves, så att säga. Men nu, alltså, framförallt med tanke på förutsättningarna så tycker jag ändå att den funkar. Det är ju en barnfilm också, det ska man inte sticka under stolen med. De ville ju göra en actionfilm och leksaks, för de som ägde rättigheter till leksakerna och Mattel tänkte ju typ att ja, men gör det. Vi måste få upp intresset för leksakerna igen, för ingen köper dem längre. Men då var det typ så här, ja okej, folk kommer dö och det kommer vara blod, det kommer vara sex och naket och typ, ja nej för fan, det vill vi absolut inte ha. Men det var ju en bit in i production så att vad jag förstått. Så därför får vi, tyvärr, vi hade ju kunnat få den här typ Conan the Barbarian-version av He-Man som hade varit jävligt intressant.
Det hade ju varit great, det hade varit underbart.
Ja, det hade varit coolt. Mm. Nu får vi någon slags blandning mellan Conan och typ Star Wars eller Star Trek eller något sånt där.
Men det är något Star där. Wars och E.T. typ.
Jag skulle vilja säga att den här filmen för mig hamnar i samma fack som Super Mario Brothers-filmen. Alltså,
ja.
Det är lite så här förvirring med karaktärer, vart den utspelas och tonen och så vidare. Och så som en mishmash av allt när det ska bli live action. Alltså,
ja, men som sagt, det är ju en blandning av 27 olika genrer typ.
Ja, lite så. Men varför den här slockkänslan är så stor, det är ju förstås för att det är Canon Films som ligger bakom den här filmen. Och jag tänker, vi har väl pratat flertal gånger om kastat upp om vi ska göra ett ämne om Canon Films. Så jag tänker, vi behöver inte dra hela den storyn här. Men bara kortfattat så var det två israeliska kusiner, tror jag. Menachem Golem och en annan Golem. Jag minns inte vad den andra snubben hette. Men Menachem var ju filmskaparen i alla fall, som dominerade filmbranschen i Israel och de hade bland annat en film som typ så här en tredjedel av befolkningen såg, som de gjorde sig en massa cash på, och det de gjorde sig cash på är ju så kallade skinflicks, det vill säga ja, mjukporrfilm typ så här. De gjorde någon svensk film, bland annat Inga, tror jag att den heter. Som är,
ja, just det, den ja. Den har jag på Blu-ray.
Tyvärr inte har sett. Ja, men det känns ju som så här.
Är det liksom någonting de har försökt komma in på Fäb och Jäntan-trakterna här, liksom, eller då?
Nej, ja, inte riktigt så grovt, men det är väl typ, vad jag förstått så hela filmen bara erotik. Alltså typ, det är ingen handling, det är bara nakna människor som...
70-talet är ett nötskal med andra ord.
Ja, precis. För att deras största succé var ju en så kallad typ så här banbrytande film. Typ, vad fan var det, Lemon Popsicle eller något det hållet. Som i princip var typ så här, om ni tänker typ American Pie fast X-rated ungefär, alltså...
Låter magiskt.
Det låter, ja, extremt kinky, Lemon Popsicle liksom.
Och deras analys var ju då, ja men folk vill ha, det är naket som säljer, så gjorde de typ bara såna här naken filmer med typ folk hade typ, det hade typ extra som hade sex med varandra i bakgrunden på riktigt och sådär. Ja, det är väldigt kontroversiellt. Okay. Men nu känner jag, nu börjar jag berätta hela historien, det ska jag inte göra. Men de tog sina pengar, skulle vilja ha en internationell karriär, flyttade till USA, skulle göra massa filmer, och deras strategi var ju att ja, men vi gör 10 filmer för jävligt liten budget och hoppas att någon blir en succé. Då kan vi öka budgeten på nästa sväng, göra 10 till, dra in pengar. Och det fungerade ju ett tag nu då inför det här året, och 1987, så gjorde de på typ samma år, gjorde de 3 för dem då jävligt stora satsningar. Och det var ju bland annat då He-Man, eller Masters of the Universe, den här filmen. Det var Superman 4, Quest for Peace. Och det var en tredje film som jag inte minns vilken. Men alla hade så här 20, runt ja men 15 till 25 miljoner dollar i budget. Och deras tidigare högsta budget var ju typ 1 miljon per film eller något sånt där. Så det var ju ett jävla hopp. Och de släppte samma år, de trodde att det skulle bli deras år så att säga. Men alla floppade horribelt. Men de har gett oss mycket bra. Vi har ju gjort ett avsnitt om Over the Top till exempel. Stallone, armbrytningsfilmen. Alltså,
ja, just det.
Det är det man älskar. American Ninja ligger de också bakom. En av mina absoluta favoritfilmer. Michael Dudikoff. Som, har vi gjort ett avsnitt om den? Jag minns inte. Kanske.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror du har ju pratat om den så fan. Men jag tror fan inte vi har det.
Breaking och Breaking 2. Electric Boogaloo.
Ja, precis. Som typ så här. Death Wish, jag tror inte de gjorde 1 utan typ såhär 2, 3, 4, 5 eller något sånt.
Jag tror bara de gjorde 3 faktiskt, men
det, 3 kanske det var.
Ja, 3 vet jag att de gjorde i alla fall. Det som Jimmy Page gjorde soundtracket till, by the way.
Ja, men de gjorde i princip lågbudget, skräckfilmer, actionfilmer och skinflicks. Och det var ju schlock, det var ju lite som vi jämförde med Mats Helge Olsson, det som sägs då. Nu vet vi inte om det är sant eller inte, ska vi tillägga då, efter hans påpekade, men att det var mycket så här bara, för dagen kommer de in bara, ja men vi gör så här och så slänger in den här karaktären och så gör vi så här och så typ, alltså de klev in i produktionen och rörde om i grytan för att de kände för det. Det var ju typ så här, någon, jag läste någon, stod ett exempel typ, någons dotter hade sett någon snubbe som breakdance och så typ några veckor senare var det breakdance är en grej, då gör vi en film om det, och så typ några veckor senare var en film om breakdance igång, så att säga.
De ligger bakom Texas Chainsaw Massacre 2, säger jag. Ja. Det är fan guld, alltså.
Ja, men det är mycket så här, alltså blodigt, gory, schlock, action. Det är fan och cool. Eftersom att de inte heller är engelska som första språk, tack och lov, så har de ju introducerat många sådana här. Det är väl därför vi har Dolph Lundgren, alltså. De gav ju Van Damme chansen i Cyborg också. Många sådana där filmer som är episka, som man älskar slockmässigt, som vi förmodligen inte hade fått om de inte hade gjort sin satsning.
För att de inte kan höra när någon inte kan prata engelska, eller?
Nej, precis.
Ja, men det är samma som vi, alltså vi kan ju hävda att vi är så bra på engelska att vi kan, men vi kan ändå inte avgöra, det går inte att jämföra med någon som har engelska som modersmål, så att säga.
Ja, nej, herregud, det skulle jag aldrig påstå.
man hör ju själv i filmer när någon ska prata svenska och sådär, så är det bara horribelt, alltså, någon som inte pratar svenska egentligen, tänker jag.
Ja, jo, så är det ju.
Ja, precis.
Men i vilket fall, och de har ju på så sätt typ skapat lite av den här genren med folk med dålig brytning, eller stark brytning kanske man ska säga, det är ju inte dålig, det är ju bra, med kraftig brytning som fick en väg in i actionbranschen, och den blev så typ alldeles lik igen.
Verkar ju vara mycket så här Van Damme-rulla också. Jag ser Bloodsport, är inte det typ en av dina favoritfilmer?
Ja, också en av mina absoluta favoritfilmer. De har gjort mycket bra skit, det får man säga.
Kickboxer.
Ja, inte minst.
Ja.
Ja. Så alltså, det är inte bara skräp, men däremot bland de här guldkornen så finns det ju 10 skräprullar, så att säga. Just för att det var så de jobbade, typ.
Precis.
Så det är därför vi får den underbara produktionen då. Och som vi nämnde i förra avsnittet, Mattel som gjorde leksaker till He-Man hade råkat ut, var i ekonomisk kris. Och Canon Films var också i ekonomisk kris, men ingen av parterna visste om det.
Så, underbart fake it till you make.
Ja, verkligen.
Vilket då ledde till problem då när båda skulle finansiera det här projektet och man hoppas att, typ, att den andra skulle lösa det. med sina cash, men... Så, ja men vi kan väl dra leksakerna kort bara. Det var, de sålde ett år sålde för 400 miljoner dollar, bara leksaker. Jeez. Alltså. Året efter 7 miljoner dollar. Och då fick det ju panik, då var det ju ekonomisk kris och såklart tappat 4 miljarder i princip. Bara borta sådär. Så man började, så man var ju tvungen bygga upp intresset för leksakerna och animerade serien då igen. Och lösningen skulle bli en live action film. Som var det typ sista, eller desperata försöket. Eller det säkra, vad ska man säga?
Säkra kortet.
Alltså, ja, precis, säkra kortet. Nu kommer folk rusa och köpa våra leksaker igen när den här filmen kommer ut.
Så här i efterhand låter det fortfarande som en extrem Hail Mary. Liksom. De bara slungar iväg vad fan som helst bara för att försöka få någonting att fastna på väggen.
Ja, just att det är Canon Film som tar hand om den ju, säger väl en del också, men jag tänkte, det här var ju ändå en tid innan, alltså idag med alla superhjältefilmer och allt som finns, så hade ju inte varit konstigt alls. Ja, vi har ju till Barbie till exempel nu som gör som film och som blev stor succé, men jag kan ju tänka mig på typ 80-talet, typ om någon sa att det skulle vara en film om en leksak, det kanske inte vad ska man säga, Hollywood Fat Catsen kanske inte gick igång svin mycket på den idén, jag vet inte. Det här var väl på tiden där det var inte ett IP eller ett varumärke som sålde filmer, utan det var ju skådespelare typ.
Alltså det var väl på den där tiden då det fortfarande fanns actionhjältar och hela den biten. Det var...
Ja, det är alltså, också, ja.
Det var ju de som var med i filmen som var namnen. Då kan vi för sig diskutera hur vidare det stämmer på den här filmen med tanke på att det, som du sa tidigare, det var en av Dolphins tidigaste filmer, så han i sig var väl kanske inte ett namn, men de försökte väl casha in på Ivan Drago så att säga.
Exakt.
Mm. Det var väl förhoppningen om inget annat.
Ja, det är helt rätt tänk. Alltså,
ja, tveklöst.
Det säger lite om vart de är i näringskedjan också. De tar bikaraktären från Rocky och satsar. Nu fick de i Stallone också förstås, men alltså bara att de satsar på att ge Ivan Drago och tänka att han ska lyfta en film bara så, det är ändå... Det är kul då, tycker jag.
Det är rätt konstigt att de inte har He-Man i alltså, originaltiteln ändå. Jag tror det hade nog gjort filmen mer successful, skulle jag tro. För folk ser väl ändå filmen för He-Man.
Jag tror ändå att Masters of the Universe var så, i USA framförallt, var så liksom injobbat där, tror jag.
Ja, kanske.
Och sen var det väl en, nu när jag läst på om filmen nu, så har jag första gången insett att de köpte inte rättigheterna till den tecknade serien. De fick inte, så karaktärer som har skapats i den animerade serien kunde de inte använda här och inte alla ställ.
Leder det här till att du ska säga att de köpte rättigheter till leksakerna? Och så precis. Var de tvungna att hitta på allting själv.
Exakt.
Oj, oj, oj.
Och det förklarar ju allt egentligen. Alltså,
ja, det gör fan det. Där har du ju hela svaret.
Därför tycker jag att då kan man se det med helt andra ögon också än så här, varför hade de inte Orko, varför hade de här din korta vän istället till exempel, men det är förklaringen att de hade ju inte rättigheter till Orko, de hade ju rättigheterna till leksakerna och som vi sagt det fanns ju ingen backstory alls där, det var ju bara figurer och sen hade de också rätt till de här små serietidningarna som följde med. Som var typ 7-8 sidor långa i miniatyrformat, så det var ju inte mycket att gå på så att säga.
Så. Ja, det förklarar jävligt mycket kan jag bara säga. Ja.
det är därför jag tänker också, alltså med förutsättningar så är ändå, alltså så vad var det, typ 22 miljoner dollar, visst det låter mycket, men alltså jämfört med vad typ Universal eller Warner Brothers och sådär hade budget sina filmer var det väl ingenting. Inte ens på den här tiden. Och källmaterialet vad man hade rätt på, vilka skådisar, alltså ja, du ska ha specialeffekter och typ, man förstår ju varför filmen inte utspelas i något sånt här Eternia-liknande ställe. Jag vet inte ens om Eternia, de nämner ju Eternia, men jag vet inte om, det kan ju vara så att vissa grejer där inte faller in under rättigheterna, men det var väl gissningsvis budgetbeslut att den utspelas på jorden då, så att säga.
Det är billigare,
förmodligen.
Billigare att spela i något jävla neighborhood än att bygga någon set ute i vakna eller någonting.
Ja, men precis. Alltså, jag tänker att det måste ju vara den enda logiska förklaringen där, alltså just bara för att spara så mycket pengar som möjligt.
Mm.
Ja, precis.
Men hela den här historien låter ju fruktansvärt nära ett konjobb som du kan komma, bara att båda parterna har försökt lura varandra på pengar, låter det som.
Nej, inte lura varandra på pengar, men man litade på att den andra parten hade pengar så vi kunde slutföra filmen, för det var ju typ regissören har ju sagt typ att ja, men typ dagligen kom det någon snubbe och sa att nej, men vi måste lägga ner, vi har inte råd, det finns inga pengar. Och så, men till slut då löste de på något sätt, och det fortsatte ju så här fram till som skulle filma absoluta slutscenen. Då kom det en snubbe och sa bara, ja, men de höll på att filma The Final Battle, men de sa bara, avbryt, vi har inte råd, pengarna är helt slut, det finns inga pengar. och det var ju för att...
Inga pengar.
Nej, det finns, nu är vi nere på noll, alltså, för de satsade pengar i framtida projekt, alltså de hade inget på banken, utan de levde verkligen så här från film till film, vad jag förstått.
Hand to mouth liksom.
Ja, men precis. Och då, eftersom att det här hade varit flera månader, bara, men vi måste avbryta. Ja, men ni kan hitta pengar någonstans. Vi drar ner på det här och så gör vi så här. Men, så det är därför slutscenen är så jävla konstig. För att då fick de i bokstavligt avbryta. När det Final Battle, när He-Man och Skeletor ska göra upp, då blir det bara helt svart.
Daria Argento Lightning liksom.
Ja, precis. Och ja, vi kan väl dra det direkt då, men för då sa jag att, och det här berodde, varför de fick avbryta under The Final Battle var ju för att de hade planerat ett stort slag inne i slottet, och de skulle, ja, men så här, slottet var designat i princip bara för att de skulle få en episk slutscen när man skulle fäktas och sådär uppe och ner och, ja, men flyga över grejer, och ja, men det skulle bli, ja, men typ så här Game of Thrones-aktigt slag ungefär. Men det blev då ersatt med ett mörkt rum med bara He-Man och Skeletor gjorde någon slags swordfight i 2 minuter, och sen var filmen slut typ. och det var ju för att Mattel då skulle betala in sina cash, men hade inte råd då, på grund av att de var i ekonomisk kris, så då var de tvungna att pull the plug då.
Hur fan kan man tjäna 400 miljoner dollar året innan och sen tjäna 7 och sen bara påbropa, ah, men, det här skiter sig nu liksom, vad fan har de gjort med alla jävla pengar?
Nej, men då drar det, men samtidigt
skapar
ju utgifter. Om du tänker att du kommer dra in de pengarna fortsatt, då drar du väl på dig utgifter också. Då är det, som vi sa, de överproducerade en massa skitleksaker som ingen köpte.
Mm.
Och var tvungen att börja rea ut dem, och då blev det tydligen så här att,
ja, för fan alltså.
Då sjönk typ varumärket i botten, för att då tänkte jag, ah, okej, rea, nu är det helt ute med He-Man typ, så.
Ja, precis.
Men i vilket fall, jag tycker det är rätt kul, och vi kan väl ta det innan vi går in på filmen, att när de skulle filma slutscenen, då sa jag Gary Goddard då, som är regissören, han sa ju bara, ah, men eftersom att jag visste att de skulle kunna blåsa mig på sista scenen, och vi hann, de får ju en scen där Super Skeletor och He-Man slår sina svärd mot varandra och så blixtrar typ. Då sa han till ljuskillen att ja, men vi filmar det här, och så sen när de slår ihop svärden så dimmar det ner. Alltså det gör att det blir mörkt när de slår ihop, det kommer en blixt och så blir det svart typ.
Mm.
Och det var typ just precis det de hann göra. Och då hade jag ju baktankar, för jag bara, I knew they would fuck me on the final battle. Alltså att de skulle, så han betalade i princip med egna pengar då, typ bara en soundstage, så utan alla extras och bikaraktärer och sådär, så var det bara typ ett mörkt rum där He-Man och Skeletor, ja, men som sagt, fightas med svär lite grann, och så sen fade to black, och så är filmen klar typ. Eller Fade to Black, vi klipper ju till en annan sista serie, men vi kanske kommer in på det senare. Så, ja, det var ju, man känner sig lite blåst på den. Det är väl typ största kritiken egentligen. Och aldrig har väl så här studio interference synts tydligare än i slutet på den här filmen. Ja, det blir bara helt svart.
Bokstavligt ner som en blixt från klar himmel liksom.
Ja.
De skulle ju ha haft Dino De Laurentiis bakom filmen, då hade det blivit bättre.
Exakt. Det roliga var att om vi ska ta bara Keanu film så när på tal om Dino De Laurentiis så kommer jag tänka på maffian. När de efter de här filmerna så började de samarbeta med en italiensk snubbe som de trodde skulle bli räddaren. Men det visade sig vara typ en mafioso snubbe som blåste dem ungefär så att de skulle lägga ner.
Ja, just det.
Så kan det gå.
Det låter logiskt.
Såklart det var.
At the far end of the universe, there is a planet ruled by a being of utter evil. And there is only one man who dares challenge him. They are locked in a battle to the death. A battle that will take them across the heavens.
Stop him!
A battle that will finally be fought.
I want them hunted down and brought to me!
Across the face.
Police! Nobody move!
Of Earth.
I think I'm gonna need some backup.
Ja, så lite backstory om filmen. Men, ja, vad säger vi? Så här, ja, hur många år blir det nu? Jävla massa år senare.
Så här 36 år senare eller någonting.
Ja, cirkus.
Carl F. Nilsson, håller den idag? Alltså, eller den ansågs inte hålla ens då kanske.
Nej, jag tänker att dels så håller den inte ens då, men jag menar, det är ju så här supernischat in till just folk som lyssnar på vår podd och kollar på samma filmer som vi gör. Ja, absolut. Det finns underhållningsvärde i den, men det är ingen bra film. Alltså, det finns bra... alltså, jag gillar genuint illa sätten i början, för jag tycker att, ja, men fan, det bygger upp ändå för någonting, att det här kommer vi vara, men sen så ja, skit man i det blåa skåpet när man inser att ja, men vet ni vad, vi måste dra ner budgeten lite här, när vi har satsat lite för hårt här i början, så vi måste till planeten jorden, aka My Neighborhood, där vi kan filma på natten där vi inte blir störda av polisen och så vidare.
Mm.
Visst tror
jag? Jag vet inte, jag tycker väl det var lite väl hårt. Jag tycker den var rätt små kul. Alltså, jag tycker den var rätt cool. Jag gillar den här. Man blandar svärd och sådär fantasy med typ sådär rymd space-vapen. Jag tycker det är coolt att He-Man går kring med svärd i ena handen och typ någon laser kul spruta i den andra. Tycker jag är badass. Så jag vet inte. Det känns som jag sa, det känns som man blandar mellan Conan och typ Star Trek eller Star Wars eller något sådär. Med sådär rymdvarelser som slåss mot typ barbarer med svärd. Liksom. Jag tyckte den var cool. Och jag gillade... Vad heter Franklin? Jag tycker Franklin Langella som Skeletor var jävligt bra också. Så jag menar, jag tyckte faktiskt jag blev ändå positivt överraskad, måste jag säga. Inte usel, definitivt inte usel, inte fantastiskt heller, men den är ändå som ja, solitt hantverk skulle jag väl ändå säga. Rolig, kul film liksom. Som sagt, det var mycket bättre början och ja, slutet när de är i Eternia, det tyckte jag var bättre. Definitivt de bästa delarna.
Mm, det är inte det jag menar, att potentialen finns ju där, men den lever inte riktigt helt under eller upp till det kanske.
Ja, nej, det var om mycket av de här typ Courtney Cox karaktär som är helt värdelös. Hon gillar inte alls. Och musiksnubben där, det är...
Go back to Bruce Springsteens fucking music video. Ja.
Jag också gillar den här polischefen, han tyckte jag var badass, flintskallig som med shotgunet, han tyckte jag var cool.
Han är grym, för han är ju med i, jag vet det, Back to the Future, han är ju rektorn där också. Ja, Strickland.
Ja, tycker jag. Ja, nej, men så jag vet inte, jag tyckte den var rätt småkul. Jag hade kul under. Det trodde jag inte heller, för jag hade ungefär noll förväntningar. Jag trodde den skulle vara typ 1 av 10. Men den var snarare typ 5 eller 6 av 10 kanske, eller något sånt. Så, bättre än vad jag förväntade mig av honom.
Fan, Granström.
Ja, alltså jag är väl någonstans mitt emellan de två herrarna får jag väl säga. Det är definitivt inte en bra film, det är det inte. Den har väldigt få kvaliteter skulle jag väl påstå.
Det är nästan hårdare än vad jag sa, för fan.
Alltså, jag håller med både Kalle och Avoya just. Alltså, Eternia-bitarna i början och i slutet, det är det som är de roligaste grejerna i filmen. Det där som är i mitten med... Alltså, det som problemet med det som är i mitten, bortsett från att de hamnar på jorden, att jag inte tycker om den biten, så är problemet där att det är inte längre en He-Man-film. av någon Nej. Jävla anledning så är det en film om en tjej som ska flytta ifrån sin hemstad och hennes pojkvän ungefär. Det är typ det filmen handlar om, och He-Man och alla de karaktärerna som bara bikaraktärer. Så att det är jag inte ett fan av. Om det är någonting som räddar den här filmen, och rädda känns som ett generöst ord att säga där, för att som sagt, det är inte en bra film. Men jag tycker att den är jävligt charmig. Alltså den har mycket charm här. Rent castingmässigt, alltså Dolphan är ju perfekt castad, åtminstone sett till utseendet. Han kanske inte hade arbetat in riktigt, han har kanske arbetat bort den här svenskaste accenten riktigt till exakt. Alltså, som sagt, det finns definitivt de bitarna att klaga på, men han är alltså picture perfect när det kommer till He-Man, det är ingen tvekan om den saken. Jag tycker vissa aspekter, alltså när det kommer till humor och sånt där, jag måste erkänna att jag tyckte det var inte bra humor, men som sagt, det var som charmigt. Det är så här, det är charmigt på ett lite efterblivet sätt, om man får säga så. Men ja, det är vad det
jag
är.
Jag gillar uttrycket charming piece of shit, liksom. Det är ganska slående.
Precis, alltså det är ungefär det jag menar. Jag tycker om... Det är någonting med den som ändå suger åt själen i mig, om man säger så.
Men det lockar inte in oss som flugor.
Ja, precis, precis. Jag är en fluga som lockas till den här skiten av någon jävla anledning. får man väl säga. Men det är någonstans där jag är. Den har vissa väldigt få positiva aspekter, väldigt många negativa, men charmen räddar ändå till viss del, tycker jag, ganska mycket.
Ja, det var mer positivt än vi hade förväntat mig faktiskt, med tanke på din teaser här inför vi skulle prata om filmen. Ja, men jag håller med. För mig är det väl typ så här, det själva definitionen efter en kultfilm. Alltså, den har ju alla ingredienser för att vara det, så att säga. Alltså, det Mr. Voy, jag hade tänkt så här, kan man säga solitt hantverk, men, och det är väl typ alltså... I alla fall på det sättet att den har inga jättehöga toppar, men heller inga superdjupa dalar, tycker jag ändå. Alltså, visst, de dalarna som finns kan man ju liksom skratta åt eller se skärmen i, så att säga. Alltså, ja men slock, som sagt. Det är ju mer så än att det är så här katastrofhuset. Så, jag gillar heller inte teenage delen, även om jag fattar att varför de flöjde baka inne, så var det ju typ filmens största svaghet. Vi ska väl gå in på rolllistan strax, men Sir Dolph Lundgren är ju, som vi säger, född till att spela He-Man. På samma sätt som han född till att spela Punisher, så är det ju, ja, det är perfekt. Och i en sån här film är det ändå viktigast hur han ser ut och hans fysik. Han bedömdes ju faktiskt vara för lite för taning för att spela He-Man av kritikerna, vilket känns ganska orimligt. Jag vet inte, nästa steg hade väl varit typ så här Schwarzenegger eller någon, jag vet inte vad.
Jag tänker, vem fasken skulle ha varit alternativet alltså?
Ja, jag tänker väl, det är väl typ Arnold, fast han är 2 meter hög istället då kanske, eller?
Är blond peruk då, det är väl det som...
Ja. Ja. Men det är det som är tur med att Dolph, han pratar inte jättemycket i den här filmen ändå. Han har väl, jag skulle inte säga att han har överdrivet mycket dialog, vilket kanske funkar till hans fördel.
Ja, och vi kommer till det senare, men jag tycker ändå inte att det är på sån... Alltså, det är inte så här att typ put the cookie down, eller alltså...
Nej, det är definitivt
det finns som
inte.
Inga
sådana... You have a problem. Det var ju inget sånt. You're gonna die.
Nej, alltså han gör ju sig åtminstone alltså förstådd, men det är ju liksom huvudlinen jag har mest problem med, för då är det liksom I am the power! Alltså bara, det är så jävla avslaget så det bara sjunger om det.
Jag gillar ändå den, jag tycker den håller ändå.
Ah.
Men, alltså jag tror det som räddar den här är att He-Man ska vara så pass mjuk som karaktär att det är inte de här one-linersen typ, ja men när han har huggit huvudet av en robot, att han ska säga typ, ja, ice to see you. Nej, men,
ja, alltså, men det var väl inte hans karaktär i den tecknade serien heller, eller nu som, vi har ju bara sett ett avsnitt i och för sig. Så.
Nej, men nu pratar jag i filmvärlden om man jämför med, jag tycker det är det som räddar, alltså... Dolph Lundgren från Hån och sådär, att karaktären är inte, säg, hade du haft den här tonen och han skulle vara super badass, vi tänker typ, jag vet, vad fan ska vi jämföra, ja men typ Arnold till exempel.
Ja, Predator eller något sånt skit liksom.
Ja, exakt, det hade ju, det hade man ju kanske kunnat håna, men det, jag tycker ändå det blir någonting annat när karaktären är som
jo,
där.
Men jag tror att där är väl någonstans kopplingen till det Granin sa, att it's a charming piece of shit liksom. Den har ändå någonting som drar in den, och jag tycker nog att han är en stor faktor i det, även om han, ja, filmen i sig kanske inte är så bra, så drar du, Dolph har ju en charmig karisma överlag sådär.
Ja, absolut. Och jag tycker ändå det folk kritiserar mest är att den utspelas på jorden, men alltså, jag har ändå inga större problem med det faktiskt, förutom att vi måste stå ut med Courtney Cox i en hel film, men ja, alltså, bortsett från det så, fan, det är ändå lite kul att, att He-Man inte bara springer runt i några jäkla öken och bankar på skurkar, utan ja, han åker till en musikaffär. Han springer runt i typ blöja på gatorna i, ja, nu minns jag inte vilken stad vi var i, typ, inte New York kanske, men
ja, hon skulle flytta till Jersey eller vad fan, och så jag vet inte vart hon är någonstans, men det,
ja, kanske är New York då.
Men hur som helst, det, ja, alltså,
och jag ser ju också så här, om vi till exempel hade fått en Battle Cat också som man saknar, alltså det hade ju, alltså, hur skulle de ha gjort det med den budgeten och de effekterna som fanns på 80-talet? Det hade ju sett,
ja, precis.
Det hade varit typ en åsna i en rustning ungefär. Alltså.
I wish.
Och,
även om effekterna är billiga, tycker jag fan att det här är ultimata beviset på att praktiska effekter och kostymer är ändå 1000 gånger bättre att åldras med mer värdighet än de här typ CGI-trikåerna som vi får i superhjältefilmer idag, där de inte ens har på sig, ja, men typ Spider-Man-dräkten, utan de har på sig en grön kostym där kostymen läggs på med dator i efterhand. Alltså, trots att det är billigt tycker jag fan att det åldras rätt bra, och jag gillar hur skurkarna ser ut, för bortsett från den flintskalliga typen och Blade, den här Critters-mannen.
Alltså jag håller faktiskt med där, alltså dels rent allmänt så är ju, jag vet inte om det handlar om att man växte upp på den tiden då det inte fanns de här dataanimationerna i samma utsträckning, eller att kvaliteten på dem inte är samma nivå, men Det kommer aldrig att ha samma charm som praktiska effekter. Även när de praktiska effekterna inte riktigt håller hela vägen, så är det ändå mycket, mycket charmigare och mycket mer underhållande att se på än, ja, liksom tråkiga dataanimationer som man vet är bara konstgjort i någon dum burk, om man säger så.
Det tillhör ju lite filmskapandet och alltså skärmen med att gå på film, att det är någon som lagt ner själen och alltså tid på att göra någonting som folk ska se på, istället för att det var 75 stycken människor i något underbetalande land liksom, som sitter och animerar det 24/7 liksom.
Ja, men precis. Men där känner jag också just när det kommer till de praktiska kostymerna och det, alltså. Även om det inte ser 100% perfekt ut hela tiden, så tycker jag ändå att liksom Skeletor, Frank Langella där, han gjorde ju riktigt, riktigt bra, därför att han är en riktigt, riktigt bra skådis. Sen att han, alltså hans näsa som han får i up close ett antal gånger när filmen ser lite halvtaskig ut, när liksom målad på det där sättet, det må ju vara. Men hans skådespeleri är ju fantastiskt, tycker jag. Han älskar ju den här rollen. Han har ju sagt också att det var, han tog rollen utan liksom eftertanke, bara för att hans ungar tyckte om den, eller tyckte om He-Man, så att det var bara självklarhet för han att han skulle vara med här, och han tyckte att det var hur kul som helst. Och jag tycker att det märks också. Han har jävligt kul, visst, det är liksom det överspel, men han ger ju fan allt.
Jag menar, det är Skeletor, hur fan ska man spela en sån skurk liksom?
Ja, nej, det går ju inte att ta det liksom lågmält och allvarligt.
Nej,
det,
precis.
Det funkar inte riktigt.
Jag tycker också att han, alltså, hans mask hade kunnat se för jävlig ut. Alltså, det går inte att göra den tecknade versionen. Och som sagt, de hade ju inte ens rättigheter att den. Utan det är ju leksaksversionen. Så med tanke på de förutsättningarna tycker jag ändå att han ser respektabel ut i alla fall. Alltså det är inte skrattretande, tycker jag. Även om näsan kanske sticker ut så.
Men är det någon som är skrattretande? Den här, jag vet, vad är det den du kallar den här critter som har typ en blond peruk? Den ser så jävlig ut. Herre Jesus.
Ja, men har du sett filmen Critters, har du sett, alltså skräckfilmen?
Ja, det ser ut som, eller typ, det är ju någon gremlins där de får på sig någon typ, någon gremlins som typ, ja, som bara sminkar ut sig, det är typ åt det hållet.
Ja, men exakt, Critters är ju gremlins från Wish, kan man säga.
Ja, typ, fan vad jag skrattar åt den där jävla.
Om du tar deras ansikte, sätter på en blond peruk och en människokropp, så har du den, där jag håller med, den ser för jävlig ut.
Ja, jag förstår inte riktigt tanken där, men ja. Någon men tanke fanns det.
Innan vi så, jag tyckte det var härligt att återvända, och jag skulle alltså fan säga att det var bättre än vad jag minns den. Men jag tror det är sådär för att man har sett en sån här klipp när någon, eller lyssnat på någon podd eller någonting där folk hånar och sådär, att man är så usel och sådär, och ja, vad fan. Det är en barnfilm, lågbudget, action. Med tanke på förutsättningar och så vidare, så tycker jag fan att den håller. Inget mästerverk och ingen bra film på så sätt, men so bad it's good och så vidare. Rollisten och Dolph Lundgren, ja, som sagt, han ser, jag tror inte du kan kasta någon bättre He-Man, alltså som ser ut som He-Man mer än vad han gör i den här filmen.
Nej, inte på det.
Nej, förmodligen inte.
Inte den tidsperioden heller, va?
Oh, nej,
nej, men inte som du skulle göra idag, tror jag. Alltså, vem skulle kunna fylla den där?
Ja, svårt att se om du ska ha någon som är så här känd för att ha supermusklig sådär. Liksom.
Det hade väl blivit typ så här Chris Hemsworth då, säkert. Åh,
oh, fy fan, vad tråkigt. Fy fan.
Chris Pratt.
Nej, jag tänker att hade det varit en modern He-Man-film så hade de inte haft budgeten, hade fått typ Luke Hemsworth eller något sånt där.
Åh, fy fan. Jag har fått den mindre kända brodern istället. Budgetbrodern.
Fast nu har du ju i och för sig möjligheten att CGI-a in så här superabnorma muskler, så att hans huvud knappt syns också. Så det är en fördel eller nackdel det här läget, liksom.
Ja, det är en bra fråga.
Ja, nu, hans frisyr är också så här den perfekta, nästan Christopher Nolanifierade av den här parsfrillan. Nej, vad fan ska man kalla frisyren? Pottfrillan nästan i tecknade serien.
Ja, precis. Ja, Pageboy haircut är det väl typ. Va?
Men, till Bucky Larson-frillan är det i princip.
Ja. Saft och bullfrisyren brukar jag kalla den.
Ja, just det.
Så, snäll pojk.
Vi var inne på det tidigare, man gjorde Rocky 4. Jag ser också att han var med i James Bond-film Levande måltavla samma år. Som
ja, alltså, det var ju hans första credit.
Men då?
Dolph Lundgren. Det här är hans tredje, faktiskt.
Var det Dolph med i James Bond-film?
Ja.
Levande måltavla, var den engelska titeln? Jag vet fan.
Levande måltavla, det är väl Roger Moore. Då är det han vill...
A View to a Kill, förstås.
Ja, just det. Med, den har vi ju pratat om innan, by the way. Det är när, vad heter det... I hit this up my ass! Christopher Walken är med. Han spelar ju någon form av liksom, testtub Nazi baby i den filmen.
det är så du ska beskriva dem för de som inte vet vad det är.
Ja, alltså om du nu på något sätt ska introducera folk till en Bond-film som är med Roger Moore, så är det där jag skulle beskriva den filmen som. Det är Christopher Walken som testtub Nazi baby liksom, och Grace Jones som övermänsklig henchwoman liksom.
Ja, men jag tänkte alltså, på Up ju... My Ass och så vidare.
Ja, precis. Jag försöker konkretisera.
Det blir det, Christopher Walken är den scenen. Mm. Sammanfattar Christopher Walken. Det är rätt imponerande CV, hans tre första filmer är vad heter det, James Bond, Rocky och He-Man.
Alltså det är fan sjukt bra.
Ja, men jag säger det, det går inte att få en bättre start egentligen.
Och sen Punisher kom några år lite senare också.
Ja, det är fan, jo, men alltså just att precis. Och det får man säga, då ansågs det väl inte vara typ så här en leksaksfilm. Var ju kanske inte det creddigaste, men alltså nu ändå så här i efterhand, He-Man, det är ändå mäktigt, vad ska man säga. Ja.
Han har en jävligt bra start på sin karriär, kan man ju lugnt säga.
Sen Red Scorpion, bla bla bla, The Punisher och resten är historia. Universal Soldier.
Universal Soldier,
hans absolut, nej, Rocky 4 är fan hans största genombrott, men Universal Soldier var också jävligt, då snackas det ju sjukt mycket om Dolph Lundgren så att säga. En favoritskådis hos mig i alla fall, han har ju till och med besegrat cancer för fan. Var väl inte så länge sedan han berättade det.
Nej, det stämmer.
Ja, just det, ja. Jag har någon minne av det, ja.
Vad säger vi om hans insats här? Jag tycker fan att det finns ju en rolig trivia där att grundtanken var att han skulle vara dubbad. Han skulle bara spela kroppen i princip. Och sen skulle typ som Darth Vader i Star Wars att någon James Earl Jones-figur skulle komma i resten.
Och, alltså jag är ju en vän av ordning att sådana grejer är lite så här, det bidrar till skärmen och att det är så här slockostigt, så jag hade gärna vilja se det, även om jag gillar hans prestation i den här filmen.
Men då hade vi inte fått han skrika I have the power.
Nej, det hade vi inte fått. Det kanske hade gjort saker bättre så där, men samtidigt så har jag ju fått det bara I have the power, alltså.
Ja, det roliga med det där, det var ju att det var ju av typ ekonomiska skäl som man fick behålla sin rest. Det var ju som sagt, det skulle pull the plug och så vidare. Och regissören spelade in filmen med tanken att hela tiden att någon skulle läsa hans repliker i efterhand. Men utan att han visste om det, när de skulle då till post-production, så fick han veta då att Dolph Lundgren hade skrivit in i sitt kontrakt att han hade rätten att göra inspelning av sin replik, vad heter det, ADR eller vad kallas det?
Ja.
Spela in repliken efter han hade minst tre försök på sig att sätta dem som han hade skrivit med Golem-bröderna. Så regissören bara, vad fan, nej men jag har ju en snubbe här som skriver rösten. Nej. vi kan inte betala en till, utan och så sa ju regissören, ja men okej, tredje tagen, då kunde man i alla fall förstå vad han sa. Så då gick det ändå att släppa. Så det var därför då som Dolph fick behålla sin rest.
Ja men det är bra, det gillar vi.
Men det kanske är för att man inte har engelska som första språk, men jag gillar ändå brytningen. Det är inte lika charmigt som typ Arnold, till exempel i vissa filmer och sådär, men jag tycker ändå att det ger en egen touch på hans egen karaktär. Det känns inte som att, alltså skulle han försöka efterlikna rösten i tecknade serien till exempel, hade det bara blivit pajigt och sådär. Alltså.
Det känns lite grann som att actionstjärnor här på det där 70-80-talet, det är liksom signum att de ska prata med dålig engelska. Liksom Sylvester Stallone, man förstår ju knappt vad han säger.
Ja, men hans engelska är inte dålig där, det kan man inte säga.
Ja, nej, men det är för samtidigt såhär. Det ska vara något typ av såhär talfelaktig grej för att man ska vara klara sig. Så att man ska klara sig som ikonisk actionstjärna.
Jag skulle hellre säga Arnold, Van Damme och så vidare. De som inte har engelska som första språk.
Jag hade velat se en full svengelsk version av Dolph. Han bara, I have the power.
Ja, men det är typ vi får.
Bara liksom som en outtake. Jag behöver inte ha med en i filmen, men jag vill gärna ha en outtake bara.
Ja, en riktig
riktigt dragande svengelska liksom.
Mm. Ja, men jag älskar den i filmen och när jag tänker typ He-Man, då är han det första som poppar upp i skallen faktiskt. Det är inte ens den animerade serien, utan det är Dolph Lundgren om jag ska vara ärlig. Det är samma med Punisher också. Ja, kanske mycket för att man såg den här filmen som barn, men jag vet inte, men...
Alltså jag vill ju säga att skillnaden här det är att i Punisher så hade han nog lärt sig både lite bättre röstskådespeleri och vanligt skådespeleri.
Mm, ja, jo.
Han har levlat upp både en och två gånger mellan filmerna, så att säga.
Dolph Lundgren förtjänar ju såklart ett eget ämne, men han är ju supersmart och har en hög utbildning. Vad är det, typ professoraktigt examen, va?
Doktorand kanske, jag vet inte.
Alltså, kan googla under tiden här, men
ja.
Fan, alltså vad bisarrt. Jag bara började tänka.
Civilingenjör i kemiteknik enligt Wikipedia.
Ja, nej, det är fan inte illa. Alltså jag säger bara här, alltså tänk att The Punisher släpptes 1989. Alltså det är ändå bara 2 år efter den här filmen.
Ja.
Mm.
Alltså det är fan stor skillnad. Med tanke på hur mycket bättre han är i den filmen, så är det fan sjukt. Jag är fan imponerad. Vilken jävla start på karriär. Jag kommer tillbaka till det där, men alltså herre jävlar.
Ja.
Ja, det var ju synd att hans staying power var chockerande nästan kort ändå i de här största.
Ja, sen blev det mycket så direkt till DVD efter det.
Ja, jag vet inte fan vad det beror på, men det behöver inte dra i.
Han kanske fokuserar på sin riktiga karriär i kemiteknik där kanske, vem vet.
Ja, just det.
Han påstår att han är droganvändare, var det det du ville komma till?
Nej, men om du vill dra den kopplingen så får det stå för dig. Men
jag tänker det är att riktig kemiteknik.
Steroidteknik, var det det vi sa?
Ja, precis. Det var exakt det jag sa. Och vet du, jag tänker att han gör de här filmerna och sen så håller han på att rädda världen bakom någon dator sen på kvällarna. Liksom. Och sen på dagtid så skjuter han terrorister och så vidare.
Det är det man vet använder som cover-up när man håller på med sånt. Man säger att man håller på med kemiteknik.
Ja.
det var ju det, vad heter det, Walter Whites cover-up var att han höll på med
där har du någonting. Dolph Lundgren som Walter White i en remake på Breaking Bad.
Ja, just det.
Ironiskt nog här läser jag att hans mamma var språklärare.
Ja, just det. Jaha, det syns ju.
That is the definition of irony.
Hon var förmodligen svenska lärare.
Ja, så kan det också.
Ja, kanske.
Ja, men här var det, för jag får med att det var ännu mer. Alltså, det där var KTH-utbildningen, men han har även graduated with a master's degree in chemical engineering from the University of Sydney. Was awarded a Fulbright scholarship at MIT.
Jävlar.
Alltså, ja, och så är det en tredje här som, ja, men alltså han är han är smartare än oss, kan man ju lugnt säga.
Han kanske bara pluggar.
Det är en jävligt låg ribba å andra sidan.
Ja, exakt. Ja,
det räcker med livets hård och skola så är det förbi.
Hard knock life, etc, etc.
Ja, fan. Livets hård och skola är inte att leka med. Alltså.
Ja, men alltså, det är ju den perfekta människan egentligen. Ser ut som en fotomodell. Steroidpumpad. Blont hår. Master's degree till höger och vänster. Professor. Kickboxing. Var det världsmästare eller europeisk mästare? Vad fan den är. Skådespelare, ja fan, han kan allt helt enkelt.
Du får mig inte att tycka om honom ännu mer nu direkt.
all heder åt Sir Dolph Lundgren, men Frank Langella då som spelar Skeletor har jag varit inne på. Mest känd för Dracula får man väl ändå säga, eller?
Ja, vad fan är Frank Langella?
Ja, jag tänkte säga, jag har aldrig hört honom innan.
Ja, nu har ju sett, han är nu...
Nej, jag har aldrig hört om det innan.
Han var ju med i den här serien The American som är en riktigt bra serie. Ja, där har jag väl sett han mycket, men...
Alltså, för mig, inte för att jag vet om han är någon som är super... Vad heter det? Superkänd roll för honom på något som helst sätt. Men jag tänker ju, han är ju en av... Han är typ skurken i The Ninth Gate med Johnny Depp.
Nej, just det, ja.
Mm. Är han ju en sån här bokhandlare.
Det är också det är en bra film också.
Ja, det är en film som jag har definitivt en svaghet för, som jag tycker om.
Mm.
Ja,
han är jävligt bra.
Som du säger, han gör ju fortfarande grejer, vilket är rätt sjukt ändå. Alltså, han känns som typ Christopher Lee typ, som är 100 år gammal. Eller?
Ja, jo, han är
ju fan 80, nästan
86 år enligt Wikipedia. Ja.
Nästan 90 bara.
Men jag tror att det han är mest känd för är att han har spelat Dracula.
Förmodligen.
Det är väl hans magnum opus på något sätt. Sen har han gjort hundratals filmer. Alltså det är en sån där som hans IMDb är hur lång som helst. Men,
han måste ju vara typ Oscar-nominerad, eller? Känns som att han har någon sån Oscar-nominering.
Jag vet inte, mycket möjligt.
Ja,
Academy Award, Frost... Best actor, Frost Nixon. Nominated.
Ja, givetvis.
Ja, lite så här teateraktigt skådespel som jag pratade om tidigare som vi alla gillar typ. det var ju också strategi, har ju regissören, vi kan ju ta honom kanske, Gary Goddard. Hans plan var ju att han skulle omringa Dolph, eftersom att det var hans andra film. Så skulle han försöka omringa honom med så bra... stabila skådespelare som möjligt för att han skulle
sticka ut.
Ja, men alltså typ rädda filmen på så sätt. Jag vet inte vad man ska säga. I hans värld.
Ja, precis. Och han gjorde ju inte fel kanske.
Nej, men han har inte gjort så mycket mer än He-Man egentligen. Han har gjort några theme park rides. Typ direktat sådana. Jag vet inte om det räknas.
Typ så som de hade på Mosquito i början eller slutet på 90-talet.
Ja, men typ så här Jurassic Park The Ride pre-show-videon där har han gjort.
Okej.
Okay. Ja. Alltså jag gick in på hans Wikipedia-sida. Jag säger ingenting om ingenting.
Ja, han har inte gjort någon annan film.
In April 2014, Goddard and frequent film collaborator Bryan Singer, along with several other filmmakers, was sued by actor Michael Egan III, who alleged that they had sexually assaulted him when he was a minor and videotaped some of the assaults.
Jesus.
Egan withdrew his lawsuit against Goddard in June 2014, blah, blah, blah. Men, det där är nog en stain on his name, så att säga. Oavsett om han gjort någonting eller inte, så att säga. Nu var ju det långt mycket senare, så vem vet, han kanske inte hade så mycket att skryta om i karriären oavsett, men ja.
Det var väl en sån där klassisk musikvideo och snubbe typ, om jag minns rätt.
Mm.
Ja, jag tror att det är hans enda långfilm i alla fall, vad som finns.
Ja, det verkar som det. Han har en credit som actor i X-Men från 2000 som Man at Beach.
Vad fy fan. Ja, det är hatten av.
Ja.
Meg Foster som spelar Evelyn, som jag också gillar den här filmen. Hon är ju, alltså, Dayliv har ju en hyfsad stor roll där i alla fall.
Hon har också gjort film med Rob Zombie. Hon har gjort film med Rob Zombie två gånger. Lords of Salem och 31, Rob Zombie-filmerna.
Det är lite så här B-filmsstjärna eller vad man ska kalla det. Alltså, skräck, action.
Och även med i Blind Fury som jag pratade om i denna podd.
Ja, just det.
Morsan till ungen i den filmen.
Rutger Hauer-filmen.
Precis.
Blinda liksom samurai-kungen.
Ja, kung.
Bäst.
Ja, ruskigt bra film. Ja, jo, så vi har väl nämnt henne tidigare. Jag gillar henne ändå. Gwildor då, Billy Barty heter skådisen. Granströms lille vän.
Får man säga att det kan vara typ en av de hemskaste karaktärerna i en film någonsin?
Jag är ändå Team Gwildor ändå, måste jag säga.
Team Gwildor.
Jag är Team Snarf och Team Gwildor, fan.
Snarf
kan jag vet inte vad du har emot, jag vet inte vad du har för sådana här korta jävla irriterande fanskap.
Ja, men det är därför jag gillar dig också. Fan.
Ja, jag tänkte precis säga, men förklara vänskapet ganska bra kanske.
Ja, å andra sidan kanske säger någonting att du flyttar till andra änden av landet.
Ja, exakt.
Men det är att du ser Jansson som din Gwildor ungefär.
Ja, ser och ser, alltså står jag rakt upp och han står upp. Så.
Ja, det är svårt, givetvis. Om du står på en sluttning och kollar uppåt.
A lifetime of looking down upon me.
Ja, exakt.
Han har ju fallit ett långt tid. Han var ju med i Willow bland annat med Warwick Davis.
Mm. Och Billy Barty är väl ganska känd kortväxt skådespelare.
Jag gillar att han så här known for, där det är fyra filmer och den fjärde är varning för, ja, det ordet.
Varning för dvärgar.
Ja. Från 1981.
Men han är med i UHF, Weird Al Yankovic-filmen.
Ja, kung.
Det roliga, varning för dvärgar, vet du vad den engelska titeln är? Under the Rainbow.
Ja. Ja, det känns som en rak linje mellan de titlarna.
Sverige var inte PK på den tiden, så att säga.
Nej, precis.
Varning för dvärgar.
Början på.
Ja,
det var
klassiken.
Varning för Jens och Ligan. Ja, då kör vi den.
Ja, just det. Ja. Under the Rainbow. Varning för dvärgar.
Fan vad sjukt alltså. Ja, det tar vi kraftigt avstånd från.
Så beware the leprechaun som den ska ha liksom regnbågskopplingen. Men så är det ju säkert inte i filmen.
Jag vet inte fan. Jag läste det bara, vad fan står handlingen. A visiting dignitary, a CIA agent, a Nazi spy, Japanese tourist, an assassin and a group of midget actors from The Wizard of Oz all check into an elite Los Angeles hotel called Under the Rainbow. Det är handlingen.
Det låter ju underbart i och för sig.
Det blir varning för dvärgarna, ja.
Ja, det är väl en skådespelare jag inte kan säga att jag känner igen, men han verkar spela sådana karaktärer som där han har burit mask, så att säga.
En föregångare till Warwick Davis kan man väl kanske säga, för att han var väl med i, som du sagt,
ja, Willow.
Precis. Där är väl Warwick Davis också med, jag vet inte. Han är
det där. Ja, han spelar ju karaktären Willow. Mm. Warwick Davis.
Courtney Cox. Aldrig varit ett fan om jag ska vara ärlig. Jag tittade på Vänner när det var som mest populärt och det var min least favorite character. Jag tror det är mer för att jag inte gillar karaktären mer än att hon är en usel skådis, men jag har svårt för henne och svårt för henne i den här filmen också.
På tal om Vänner, jag såg en tweet för ett tag sedan och det var en snubbe som sa, om jag vinner på lotto så ska jag köpa upp rättigheterna till varenda jävla avsnitt av Vänner och ta bort skratt, liksom tracken, och släppa ut den till The Public Eye, liksom, bara så att folk kan inse hur jävla orolig den här serien är.
Alltså, från det lilla jag sett, jag tyckte ändå att det var hyfsat kul, men alltså, det är inte så att jag har sett någon mycket av den. Men när det kommer till Courtney Cox, jag vet inte om hon har gjort något större intryck på mig heller som en skådespelerska. Däremot så kan jag väl erkänna att jag tycker hon är hyfsat kul i Scream-filmerna.
Jag tänkte säga Scream.
Det är typ det som jag känner igen från. Det är Scream och det är Friends. Och sen den där, vad fasken hette den då? Var det Primal den hette? Nick Cage-filmen på ett skepp med en panter. Där hon är typ sönderopererad.
Ja, just det.
Var hon med den?
Ja, var inte om den i den.
Ja, jag minns
var inte hon
inte.
Som var den kvinnliga huvudrollen. Och så. Ja, vi pratade ju om det, att hon hade typ helt förstört ansiktet i den. Var det inte hon?
Men är det Courtney Cox, tänker jag?
Var det inte? Nej, det var Famke Janssen, så var det. Fucking
hell. Ja, okej. Jag tänkte, vad fan.
Nej, det ser fan likadan ut nästintill.
Ja. Nej, inte ens nära faktiskt.
Ja, kom igen, inte ens nära, säger han.
Ja, nu tror jag
alltså Courtney Cox ser bättre ut när hon blir äldre än hon var yngre, alltså.
Jag vet inte hur hon ser ut i dagsläget.
Nej, jag har dålig koll på henne, men som sagt, hon har ju bara gjort, i min mening i alla fall, den här filmen och Scream-filmerna. Vad har hon gjort mer efter det, liksom?
Det är väl tusentals tv-serier inhopp.
Ja, exakt. Ingen bryr.
Ace Ventura, Ace Ventura on your main.
3000 Miles to Graceland.
Ja, just det.
Filmen med den mest episka animerade introt av en film någonsin.
Okej.
Okay. Ja, men hon var ju med i Seinfeld också någon sväng, så det är väl typ det.
Mm.
Men,
jag måste fan säga, jag kollar på en bild på hur hon ser ut i dagsläget. Hon ser fan bra ut för att vara i 60-årsåldern.
Alltså, jag tycker det går åt andra hållet jämfört med vad många, alltså, ja, de håller, som ni säger, man har varit på så här botoxbehandling för mycket.
Ja, jag misstänker nog att det finns lite grann av den varan här också. Hon har nog inte åldrats naturligt, om vi säger så. Men sagt så har hon inte gått overboard som väldigt många andra verkar göra.
Är det inte Frankensteins monster, så att säga?
Nej, precis.
Vad har vi mer då? John Cypher som spelar Man at Arms. Jag kan inte säga att det är någon skådespelare jag känner igen.
Nej, ingen aning alls.
Verkar gjort så här typ Walker Texas Rangers inhopp och så här Dr. Quinn och den här typen av tv-serier, men det är, ja, han kanske gjort någon superstor roll som jag inte känner till, men man gillar ju där med tanke på designen på kostymerna, att man typ har spraymålat en hockeytrosning ungefär. Alltså. Eller om det är amerikanska fotbollsskydd kanske.
Jag skulle säga att det är typ klar. Mad Max. Ja, precis, Mad Max-aktigt liksom.
Beyond the Thunderdome.
Ja, exakt.
Ja, exakt. Sen vet jag, det finns ju några så här, ja, vad ska man kalla det? Namn som man kanske skulle känna igen, men det känns inte värt att ta upp så mycket mer än det här, vad säger ni?
Ja, alltså jag vet inte om det känns. Det här är ju inte direkt en star-studded cast, om vi säger så. Alltså det är ju.
Det var ju den där som ni sa, vad heter det, den här polisen som är rektor i.
Ja, just det, ja, han för fan. Han får ju inte glömma.
Tillbaka James Tolkien.
Exakt.
Som sagt, rektor i Back to the Future. Utöver det så vet jag inte riktigt vad han var med.
Han är cool i den här filmen.
Exakt, och han var en av de som inte fick vara med i Top Gun 2 av någon anledning.
Fan.
Fy fan.
De hade ju många av the original cast, men han var inte en av dem, vad jag minns i alla fall.
Vidigt.
Ja, fan, han dök tydligen upp i Bone Tomahawk också, säger jag.
Ja, fy fan bra den filmen.
Alltså, den här snubben, det känns som vad man än ser honom i så spelar han samma typ av karaktär eller insats. Typ. Nu är det någon sån där, vilket jag tycker är lite kul ändå, överdrivet så här, Mayor's gonna have my ass, polis.
Eller snarare hard ass cop. Alltså han spelar ju bokstavligt talat samma karaktär som han gör i Back to the Future, fast han har en hagelbössa här nu.
Ja, men exakt, exakt.
Ja, jag tycker att det är underhållande. Jag tycker att en av bästa replikerna är där i Eternal. It feels like, typ, it feels like I'm in the Twilight Zone eller något sånt där. Sjukt jävla bra. Det var typ en av bästa replikerna från hela filmen.
Ja, det är Top Gun och Back to the Future som man förknippar honom med. Mm. För egen del i alla fall.
Precis.
Men också en sån där som vi pratar om hela tiden som dyker upp i allt möjligt, men man har ingen aning vad fan han heter. Men man känner igen honom. Nog om detta. Har ni... Ni pratar om inledningen av filmen. Jag gillar ju den också. Även om det bara, man säger att det är bara någon sån här klippor i typ gissningsvis öken i Las Vegas.
Arizona. Alltså, jag gillade inledningen. Jag tycker den öppnade jävligt starkt faktiskt.
Deep in the weather.
Jag vill nästan gå tillbaka ännu längre än till öppningsscenen. Och det är ju opening credits alltså. Det finns ingenting som skriker budget så mycket som silverfärgad text på en blå bakgrund. Och där öppnar vi alltså Canon Films högst budgeterade film någonsin. Där har vi öppningen alltså.
Och så där de säger när voice over, they are the masters of the universe.
Fy fan. Det börjar inte bra. Lyckligtvis så tycker jag att de lyckas rädda upp det i ungefär 10 minuter när de är i turné och sen så går de tillbaka ner i de andra på jorden igen.
Opening credits, det är sällan jag spolar förbi sånt, men det här var fan ett sånt läge alltså. Fy fan vad vidrigt design alltså.
Var det så? Jag tänkte inte ens på
det.
Ska...
Jag tyckte det var supertråkigt. Det var skit. Alltså,
det är bokstavligt talat en blå bakgrund med text på.
Ja, här fy fan alltså.
Ja, det är inte He-Man intro till tecknade serien, det kan man ju lugnt säga.
Nej, definitivt inte. Tyvärr.
Den enda behållningen i serien var inte ens bra i filmen.
Ja, men enda behållningen håller inte med om, men det var ju största toppen i alla fall, det kan jag sträcka mig till.
I rest my case.
Samtidigt vet jag inte om det hade funkat att köra hela den. Där är jag också glad att vi slipper den här Prince Adam-skiten.
Ja, den är ju katastrof. Den hade ju verkligen inte funkat i den här filmen. Men,
det hade ju varit perfekt. Då hade vi fått ytterligare exempel på att de ser exakt likadan ut när det är He-Man och inte He-Man. Det hade ju varit perfekt. Alltså det var ju underbart om man gick omkring med typ ett par speedos och sen helt plötsligt med He-Man och bara såhär läder speedos istället. Så hade det varit det bästa.
Nej, men så här, man ser såhär Dolph Lundgren i tajta sådana här typ träningsbyxor ungefär. Alltså en lila topp. Och så säger man bara, ja men nu kommer Skeletor här och så bara sliter han av sig kläderna och så bara, where did Prince Adam go? Ja. Och så är det bara och så är det bara Dolph Lundgren speed.
Ett par glasögon på sig.
Jag har spelat in på det absurda. Det hade ju varit ett nästan bättre drag faktiskt där i efterhand när vi sitter och riffar på det faktiskt.
Men jag kan tänka mig att Prince Adam kanske var något som hittades på till den tecknade serien, att det kanske inte ens fanns möjlighet att ta det på grund av rättighetsgrejerna.
Det känns väl mer som att...
Det kan jag mycket väl tänka mig, alltså just det som du pratade om i det avsnittet, att de hade leksakerna när de blev ställda mot väggen och sa, ja men vi har serier och vi har en tecknad serie som är på gång och hela den biten. Jag kan mycket väl tänka mig att det var bara ett så här hastdrag som de tänkte på där och aldrig egentligen hade några så här riktiga baktankar med det. De skapade, de hade leksakerna och tänkte att vi skapade till ett alter ego ungefär, så att därför fick vi aldrig något sånt i den här filmen, därför att han hade inget alter ego här i leksaksvärlden så att säga. Det är bara skapat inför den animerade serien.
Jag tror det underlättar också att säga att ska den här snubben gå runt i blöja hela serien, eller alltså hur får vi på honom kläder så, för att ta vanliga scener. Och det känns ju inte som att Prince Adam, om man bara ska göra leksaker från scratch, då tar man inte Prince Adam med vita tights och en rosa topp.
Lila topp.
Ja, utan svärd och inga vapen eller någonting. Det är...
så... yogabyxor på, i Eternia känns väldigt så distant på något sätt också.
Vad heter de här byxorna som folk på landet har? Så jägarbyxor typ.
Jägarbyxor?
Ja, men det är typ så här, de är typ bruna och så sen har du på knäskålar typ svarta lappar över.
Mm.
Jag vet inte, fan, fritidsbyxor eller något sånt där tror jag.
Ja, säkert.
Typ sådana byxor ungefär. ett skämt som gick hem.
jag är fortfarande inte helt klar över vilken typ av byxor du pratar om, men spelar roll, vi går vidare. Så intressant är inte byxorna.
Ja, jag hade nog gärna vilja se Prince Adam i Jägarna. Det hade varit en jävla kontrast liksom.
Ja, men ni kan väl snacka lite mer om He-Man, så kan jag googla fram de byxorna, ska jag säga.
Det är så jävla viktigt att få fram det där skämtet liksom.
Ja, det, men det var viktigt.
Ja, det är det viktigaste skämtet som har dragits idag i alla fall.
Men jag tror ärligt talat att det där är, som du säger, Granis, det är någon form av jävla hittepå razzmatazz i the pitching room på något sätt. Det känns som att de har slagit knut på sig själva när de varit där inne och lovat guld och gröna skogar överallt. Och det ska vara serietidning, det ska vara leksaker, det ska vara merchandising, det ska vara motherfucking serier, det ska vara allt möjligt skit.
Ja, jag menar, alltså, jag tänker just det här att det känns ju som att de verkligen inte hade någon aning om vad de egentligen arbetade med, därför att den skiljer så mycket från animerade serien. Och det här är ju förståeligt, som sagt, i och med att de hade rättigheterna till leksakerna men inte serien. Problemet här är att vi som fans, nu räknar inte jag mig till den gruppen, men jag ser ett helt avsnitt och kanske lite grann mer för 38 år sedan, typiskt. Men just det här att man associerar ju Masters of the Universe till den animerade serien. Det är ju det som är grejen. Även om serien var till för att sälja leksakerna, så är det ju serien du hade handlingen. Det var där du hade karaktären och allting. Så när du tänker den här filmen, så tänker du att ja, men det här kommer att vara en adaptation av den animerade serien. Och så blir man besviken därför att det är inte det som den är. Men ser man till vad de gjorde som en separat grej, så tycker jag ändå att, alltså, de har ju kastat in ganska många roliga grejer, tycker jag. Problemet är ju bara att det håller inte hela vägen ut, för det är ett mishmash av jävla mycket grejer. Alltså, den här filmen är ju bokstavligt throw it at the wall and see what sticks the movie ungefär.
Jo, det är sammankokat, absolut, jag håller med om det.
Jag saknar ju, någonting jag saknar i den här filmen är ju typ så här hair metal, någon klassisk hair metal soundtrack.
Ja, det...
alltså typ docken eller något sådär.
Ja, faktiskt.
I soundtrack.
Men jag hade gärna velat se någon form av, vad heter det, typ... fan heter det jävla Jack Black-spelet? Brutal Legend. Jaha. Att det hållet liksom. En sån typ av 80-talsfilm.
Ja, men en Stan Bush-låt.
Ja, men typ.
There och så vidare. Det hade ju lyft jävligt mycket.
Ja, jag fattar inte. Det passar ju He-Man så perfekt. Han har ju den frisyren.
där kommer jag bara tänka på när vi pratar om Canon Films. Det var ju de som sa så här typ, jag vill ha samma med Akam Golem, som inte riktigt hade så förståelse för vad hantverk var och kostade och så här. Typ så här, alltså, jag vill ha samma musik som ju typ om det var Exorcisten eller Poltergeist eller sånt där. Och så, men bara, men det skulle vi aldrig ha råd med. Alltså, det är ju 100 alltså en orkester på 100 personer som spelar liksom stråkinstrument och hela den här biten. Ja, men det är en idiot, du tar ju självklart 50 musiker och ber dem spela två gånger, så tjänar du in pengarna den vägen. Då kan vi ju
ja, just det är så lätt.
Ja, underbart.
En man som kan sin musik, hör jag.
Ja, fan, det där är smart alltså. Vi borde ta det till i våran podd. Vi borde vara dubbelt så många, så går det fortare,
ja, för att spela en avsnitt. Nej, men, pratar i munnen på varandra hela jävla tiden istället för
snarare, vi borde kunna kapa bort två medlemmar och så är det bara två stycken som spelar in två gånger. Så
ja, just det.
Två gånger så är det
lätt. Ja, blir min gäst. Var det bra?
Ja, det är sant. Ja, i och för sig, det är sant. Ja.
Ja. Oh, fan.
Det ligger någonting i det, tror jag faktiskt.
Jag tror det blir mindre humor då kanske, men eller försök till humor är snarare.
Om jag tror det skulle bli mycket mer tidseffektivt.
Ja, så är jag, men...
Jag vet inte fan om det skulle vara det. Dubbelt.
Och billigare.
Ja, det skulle det definitivt vara.
Ja, precis. Feta gaget som vi alla...
Ja, den är ju dyr. Den här podden. Granser måste ju ha sina miljoner. Det är ju det som är så jävla...
Ja, definitivt. Ja. Alltså, problemet är ju att jag typ bara betalt i rent guld. Det är ju det som är det svåra.
Ja, det är jävligt. Varje gång jag ska till banken och säga att ja, det är för Granser med en. Han ska ha guld. Tack.
Exakt. Det är det enda jag accepterar.
Det var det vi kände efter första avsnittet. Bara, det här går inte. Vi måste satsa pengar för att få in en medlem som verkligen kan lyfta podden till.
Ja. Men Jansson, han var ju så jävla dyr. Och så ska jag ha royalties också på varje avsnitt.
Ja, men det är det som är grejen. Varje gång någon spelar upp ett avsnitt av det så här så får jag en guldtacka i fickan.
Det är fan ganska bra gage alltså.
Det är fan det.
Det finns inget bättre än Guns for Hire, det måste jag säga.
Nej, men så här, det är så man vet att man får det bästa. Då går det ju aldrig på slentrian. Det är liksom, jag slutar ju efter varje avsnitt. Och sen är det någon som kommer och viftar en guldtacka och säger att liksom, ja, men om du är med i nästa avsnitt så får du den här också. Så ja, men okej, jag säljer mig här. Då vet jag att ja, men det är liksom ingen mer avsnitt, ingen guldtacka. Okej, jag är on the hook så att säga.
Ja, för att dra en Kiss-referens så... Om någon vill vara med i podden och sminka sig som Granström och ta över och göra det billigare så...
Just det.
Får ni betala oss tre en guldtacka var och guldtacka var liksom.
Jag tycker vi köper hologram istället. Det är billigare.
Ja, där har du någonting. 24/7 filmsmakarna.
Jag tar tag i livbojen här och återvänder till Granström så... Alltså...
Ja.
Jag håller ju med, alltså, och det är typ som att de hade gjort Turtles-filmen fast bara gjort den här tecknade serien. Alltså med animerad serien jämförelsen så att säga.
Mm.
Så jag tror ändå att det här var ändå det bästa av det sämsta läget man var i så att säga.
Förmodligen. Man hade ändå velat se den där, som du sa, den här otecknade versionen av den här rated R TNA-versionen,
ja,
så att säga.
Ja, kom.
Alltså, jag vill se Conan-versionen av He-Man, så att säga.
Ja, precis. Prison, what is best in life?
jag tycker ändå inte att det är jättetydligt att det är robotar, de här svarthjälmade...
Ja, är de robotar?
Nej, jag tänkte, för jag tänkte bara jävlar, alltså det första som händer i filmen att He-Man skjuter ihjäl tre pers typ bara sådär, alltså det känns ganska brutalt, men det kanske bara var för att det var ju bara för att komma runt det, för att Mattel inte ville att någon människa skulle He-Man skulle döda någon människa. Så det kan ju vara någon så här, men det är robotar, det är inga människor. Det kan ju vara en sån
grej. Jag kan garantera att varje unge som har lekt med de där leksakerna har bara, ja, He-Man döda dig liksom, sånt skit liksom. Ja. Så det är så jävla bullshit bara.
Ja, men det är USA och corporate fat cats i ett nötskal, känns det som.
Ja, the parents won't buy the toys if they kill each other. Ja, nej.
Men det är som allt det här som jag pratade om tidigare, när folk inte ville att Sagan om de två tornen skulle inte få ha den titeln efter 9/11.
Ja, den här storyn från 70-talet, den vill vi att ni censurerar bara. Nej.
Alla folk är ju idioter som sagt.
Ja.
Det var väl samma här Death Wish-filmen Bruce Willis skulle steppas. Det hade väl varit någon slags school shooting eller någonting liknande, eller något attack så här någon månad eller samma månad skulle gå på bio. Då var det olämpligt att släppa en sån film där folk blir skjutna. Typ.
Ja, tycker du inte det är olämpligt att folk skjuter varandra i skolan snarare?
Ja, men jag känner att det är en jävla skillnad på att göra det på film och i verkligheten, jag vet inte.
Jo, absolut.
Men det är ju bara i vår värld, kanske.
Ja, det, man kan ju säga vad man vill om Amerika, men alltså frihet är inte frihet om man inte får skjuta sin granne, det är väl.
Ja. Freedom isn't free, så att säga.
Exakt.
Men det är ju alltså The Purge, det är ju vad heter det? Det är ju en riktig vad heter det, mänsklig rättighet att purgea, vad fan.
Exakt.
Ja, precis. Fifth Amendment också.
Ja.
Men vi går vidare. He-Man, Det finns väl ändå någon
tjusning.
Det finns väl ändå någon tjusning att se He-Man köra Cadillac ändå, eller?
En rosa, jävligt rosa en. Jag tänkte att det måste ju vara härifrån som Barbie fick sin inspiration.
Ja,
vad fan är det han gör, vad heter det, Gwildor, han gör någon sån här modifikation på den så att den kan köra i evighet, eller vad fan säger
han? Ja, något sånt. Han tar ju bort det här med, vad heter det, bränsle för, alltså...
Ja, precis, så den kan typ köra in Infinity.
Gör om bränsleförbränningen på någonting, så han gör bilen mer miljömedveten, och Tila är, vad heter det... Ja, det finns inget bättre ord än att beskriva det som vegan.
Ja.
Så det är ju...
Ja, just det. Ja, det var ju också lite märkligt. Det är väldigt märkligt att hon är helt främmande för konceptet att äta ett djur.
Ja,
liksom.
Precis.
Ja, men det som är märkligt med det där är att hon är inte helt främmande för att äta kött. Men eftersom att det är ett ben i köttet och att det kommer från ett djur, det är främmande. Då undrar jag vad fan de äter för kött i Eternity.
Det kanske är 3D-printat.
Soylent Green typ.
Space meat.
Space rations liksom. Man sitter och suger från en tub eller någonting.
Om det inte är någon kannibalkoppling där som...
The meat is human.
Ja, precis. Soylent Green is people.
Ja, precis.
Men jag tycker fan det är kul när de alltså när de hamnar på jorden och så är det någon sån här vad man kallar det nu? Plot device. Nyckeln.
Ja.
McGuffin,
ja. Är ju någon nyckel som du kan göra att du kan färdas mellan världarna, så att säga.
Som även funkar som en synthesizer.
Exakt, en japansk synthesizer. Men när den försvinner ska de dela på sig och leta efter den. Typ He-Man, Gwildor, Man-at-Arms och vad heter hon?
Tila.
Och typ okej, vi good journey, och så typ åker de ut på varsitt uppdrag, tror man. Men de möts ju alla tre förutom He-Man, hittar de till typ KFC.
No, the rib shack.
Ställe för att alla är hungriga typ. Bara skiter i uppdraget för att dra till KFC ungefär. Från Wish.
Det är ju, vad heter Gwildor, han fiskar ju till sig en sån här bucket med någon jävla hookshot-grej.
Det tyckte jag var jävligt kul faktiskt. Alltså, att han skulle ta en hink med kyckling och med en sån här grappling hook eller vad man ska säga.
Ja.
Alltså, jävla blandning på fast food. Alltså. Du har
och både... dricker ju sån där hot sauce, dricker han ju direkt ur burken.
Fan, och man undrar vad den direkt luktar efter att han har hällt i skägget.
Ja.
Ja,
fy fan.
Jag ska share it with you.
Barbecue sås hela ansiktet.
Det här är väl typ en av få alltså så här komediaktiga scener i filmen egentligen, eller? Minns jag fel?
Nej, det är nog helt rätt faktiskt.
Alltså jag vet inte riktigt hur jag måste ställa sig det där. Alltså den här filmen känns som att den är typ omedveten komedi typ nästan rakt igenom. Men det är ju inte för så. Att det är meningen, utan det är ju för att ja,
men dra det till den punkten att det medvetet försöker vara lite halvroligt då.
Ja. Mm.
Det är väl den enda scenen. Ja,
okay. Alltså det
är okej att le lite ibland alltså.
Det tycker jag är på bra nivå, för det kan ju lätt bli så i sådana här filmer att det bara ska, om vi tar, alltså det räcker med att ta en Marvel-film idag.
Jo,
allt
absolut.
Som händer ska underhuggas med något uselt skämt och så vidare.
Ja, precis. Witty quips hela fucking tiden.
På tal om det, jag tycker det var jävligt absurt. Det var ju inte fram till slutscenen när jag förstod vad grejen var, när Courtney Cox berättade att hennes föräldrar omkom i en flygkrasch och att det var hennes fel. Det lät så jävla märkligt, för då säger hon typ att ja, men min familj, de ville att vi skulle dra till stranden, men jag ville inte det, jag ville vara med min pojkvän istället. Och då tog de ett flygplan till Catalina och kraschade. Och så jag bara, vem fan väljer man till stranden och åka med ett flygplan typ sådana dagar? Alltså.
Ja, men så var den där tanken att ja, men vi får på en eftermiddagstur, vi tar planet ungefär.
Ja, men jag fattar aldrig, men sen i slutet av filmen då får vi veta att det var ju typ ett tvåmannaplan. Det var inte så här...
Ja, hennes farsa var pilot typ och hade ett eget plan.
Ja, precis. Jag såg ju framför mig en sån här typ jumbojetaktig semester, typ charterflyg.
Ja, lite så här charter overnight flygning liksom. Något
väldigt spontan resa.
Ja, precis.
Och när jag hör Catalina så tänker jag ju förstås på Catalina Wine Mixer från Step Brothers. Catalina Wine Mixer! Underbar film.
Ja.
Det tyckte jag var jävligt, för jag fattade aldrig att de typ tog planet som att det var att köra en bil liksom, utan jag trodde att det var ett full commercial flight eller något sådär.
Ja, jag håller med i det också. Det är kopplat på det sättet också. Jag tyckte dock det var jävligt lustigt på I wanna go to the graveyard before I leave. I wanna see my mom and dad. Okej, vad det var så tonartat blev det lite fel här nu på någonstans.
Jag tycker faktiskt ett av skämten som fungerar också är det här att när det typ slår ner en meteorit och himen och alla de här kommer och nyckeln och bland annat, så hittar ju en Courtney Cox pojkvän på jorden, hittar den här nyckeln som fungerar typ som en synthesizer eller någonting. Så bara,
ja, vill ju använda den till att göra musik.
Alltså de ser det väl falla från skyn ungefär och slå ner och så går de dit och så bara, ja, vad är det här? Ja, men jag sitter såna här tider, det är en japansk synt. Och så börjar jag spela på den typ så här, ja, okej, om det kommer från yttre rymden då är det japanskt eller...
Ja, men det är ju samma sak för fan.
Ja, exakt, det tyckte jag ändå var lite kul.
På 80-talet kunde Japan lika väl vara yttre rymden.
Ännu roligare blir ju när han hårdkokta polisen säger you think this could be Russian? Alltså
det är Japan eller Ryssland hela tiden. Ja, precis, så här, det ena eller andra, Red Scare eller liksom out of space liksom.
Ja. Ja, de två tycker jag är jävligt kul. Och att universum typ räddas av att en tonårspojke har absolut gehör och han kommer ihåg noter från låtar.
Ja, perfect pitch.
Han är en vad heter det, han kallar songmaker. Eller vad kallar
Will? Master songmaker.
Ja, precis.
Master songmaker.
Och i verkligheten att spela i någon slags coverband eller vad fan det var det ju.
Ja, precis.
Musikkopplingen är så jävla random. Jag undrar hur fan de kom på att baka in den, att typ så här, nyckeln till universum är om man spelar rätt toner. Det är väldigt random.
Nej, alltså man ska nog inte underskatta syntens alltså betoning under 80-talet, alltså den var fan stort alltså.
Just det, de har sådana här clipboard och så typ, ja men vad gillar kids, vi har fått in en undersökning här, de gillar He-Man, synt, våld,
svärd.
Jävla bra spektrum där egentligen, alltså.
Barbröstade män,
svenskar. Skeleton.
Svenskar var jävligt stora på 80-talet, eller?
Ja.
Starkt förknippade med vårt folk.
Det var Sveriges folk, storhetstid.
Lite missed opportunity ändå att han inte kör Ivan Drago-dialekten när jag tänker efter. I must break you och så vidare.
Helt
I must liksom... break dance.
Ja. Slivbreakdance.
Bara kopplat till 80-talet så att säga.
Ja. Jag tänker att det hade blivit en helt annan ton mot filmen vi har sett nu. Då hade det kanske passat bättre i, vad heter det, den R-rated filmen med Def, TNA och så vidare.
Ja, exakt. Ja. I toner av MC Hammer så slaktar de och...
Ja, det är Rick James.
Ja, fy fan vad kul.
Alla går omkring i Hammer pants.
Stop. Breaking time.
Den här Living in America är James Brown-låten.
Det känns som vi är off track här lite kanske. Har vi något mer att prata om?
Alltså, He-Man impaler Skeletor med amerikanska flaggan i slutet till den.
USA. USA.
Freedom has the power!
This is the universe of the free.
Oh, say can you see
the fun
all the power in me. Farre.
Fan, vill du ha något patriotsymbol?
Dra det här avsnittet i säcken för helvete. Vi har ju inte pratat om film på typ 30 minuter.
Nej, precis.
Nej, jag tyckte det var... Nu var det ju intressant.
Exakt.
Patriotism och så vidare.
Exakt. Amerikansk exceptionalism kallas det.
Ja, ja, ja.
Jag vill bara kasta in några korta grejer som jag skrev upp här när jag såg filmen. Att de förutspådde iPads i den här filmen. Det är hatten av.
Ajsa.
Och att när skurkarna... Att skurkarna så här spårning störs ut över mikrovågsugn tyckte jag var kul.
Och sen kan de explodera den på, vad heter det, från deras högkvarter också genom att trycka på de knappar.
Ja, 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 men det var ju det. Från iPaden så spränger de en mikro som mikrar kyckling.
Kyckling, såklart. Kyckling.
Ge inte Anonymous massa idéer här nu.
Jag tänker, det enda som hade kunnat göra det mer dagsaktuellt, det var om de hade fått batteriet att explodera via iPaden.
Ja, precis. Vad jävla Samsung-grej liksom.
då hade det varit en profetisk film ren.
Måste vi vara oroliga för att de ska explodera våra mikrovågsugnar nu också?
Absolut.
Det är det vi ska oroa oss
för. Det hela jävla tiden ska då.
Det är det Elon Musk och de här jävlarna är ute efter.
Alltså, det här har ingenting med saker att göra. Lägg ner det här nu.
Fan. Det här är aktuellt.
En sista grej om filmen. Jag är bara nyfiken på slutstriden. Hur antiklimaktisk är den? Eller köper den?
Alltså, problemet. Jag såg ju det här faktiskt i... Vad heter det? I IMDb-trivian som jag läste igenom för typ 10 minuter sedan.
Just det.
Läste igenom lite grann. Men en av orsakerna till att det ser så jävla stelt ut, det är ju därför att så fort de skriver några flashiga grejer med de här, vad heter det, bostaven, vad fan man kallar det, som vad heter det, Skeletor har, så var det att de bankade in den i den jävla huvudbonadshjälmgrejen som man hade. Så det var typ därför de var tvungna att dra ner på all koreografi, för att de inte skulle banka av en hjälmen hela tiden. Så att, jag köper ursäkten, men däremot så gör det att allting ser extremt billigt ut alltså. Det ser ut som att de har lagt ner typ 10 minuter koreografi. Det var liksom, ja men regissören kom dit och sa att okej, vi ska spela in den sista slutstiden om 10 minuter. Och alla bara sa, va? Ska vi? Ja okej, vi gör det bästa av situationen. Och sen började de bara leka med svärden mot varandra ungefär. Ja.
Jag trodde vi var lediga då.
Ja men det var precis.
Fan, kunde de inte bara ta lite jävla eltejp och tejpa fast hjälm helvetet?
Jag gillar att Skeletor gör en... Alan Rickman från Die Hard också, när han ramlar från skyskrapan, när han ramlar ner i det här blodvalet.
Jag tänkte säga Palpatine från Wish.
Det är lite kul också att bara för att ungarna inte, för att man skulle bädda för en uppföljare som aldrig kom, så klippte man in en end credit scen där Skeletor sticker upp huvudet ur det här röda vattnet och säger I will be back. Och så klippte man. Hatten av för det så att säga.
Ja.
Definitivt.
Och så blir han neddragen av Freddy Kruegers handske eller vad?
Ja, exakt, ja, typ. Jag vill bara tillägga en sak för att återkoppla till förra avsnittet också. De här skurkarna, det var ju Beastman, Blade, Karg, bla bla bla. Och Saurod, den här ödlan med en brun hjälm på. Det var den snubben jag pratade om som sprutade gnistor ur munnen, alltså leksaken.
Nice.
Så jag undrar om det inte är så att en stor del av mina leksaker faktiskt har kopplingar till den här filmen. För jag kommer inte ihåg karaktären från animerade serien. Så det är fan mäktigt ändå om det är så.
Förmodligen var det en movie tie-in leksaken.
Ja, men jag tänker, för då måste jag släppt leksaker som bara var gjorda för filmen, tänker jag mig.
Mm.
Jag vet inte fan om jag inte har en Gwildor också hemma någonstans.
Den lilla jäveln alltså, fy fan.
Skicka en till Grausen. Tillsammans med Snurf.
En grej där tycker jag med hans kostym är att i första halvan av filmen då kan han inte röra på käften. Alltså han pratar men den rör sig inte. Men helt plötsligt den här scenen när Courtney Cox har fått något cancer på sitt ben och de ska försöka ta sig tillbaka till Eternia, då kan den här jäveln röra på käften hur lätt som helst. Så man undrar ju vad som kom först, om det var budgetnedskärningar som gjorde att de spelade in utan rörelser, eller om de fixade suiten eftersom.
Han kanske bara glömde att röra på munnen, han kanske måste göra det så här manuellt.
Ja.
Med handen. Han kanske bara glömde det i första halvan.
Ja, precis. Den snubben hade försovit sig under...
Ja, precis. Puppeteer.
Munröraren var sent i sätt, eller vad det var.
Ja.
Munröraren.
Underskattar inte han. Han är lika viktig som Jared Letos shit crew.
Ja, fan.
Ja, ja det var ju här han började för att sedan avancera upp till hans shit crew, så att säga.
Ja, han gick jävligt ja. Ett annan typ av mun, liksom.
Exakt.
Han var tvungen att byta fack.
Just det. Det var jävligt tradigt för henne, alltså. Det var mycket pappersarbete där.
Wow. Han har mycket bättre villkor nu i sitt fack som han har med nu. Han har mycket, vad heter det, mycket med timmar får han betalt och högre timlön och så vidare.
Oh, fan. En sista trivia, snubben spelar Blade säger någonting, I waited long time for this, till He-Man när de ska slå ner honom, och det är tydligen en koppling till den här serietidningen på 7-8 sidor där He-Man spettade sönder hans ena öga som gjorde att han blev blind. Så de var före Marvel-universumet på den här fronten att binda ihop allting, så att säga.
Kan jag få bara konstatera en grej? Du har sagt det där 3-4 gånger nu. Hur många sådana där grejer har du kvar, liksom?
Ja, men nu är tanken tom, så att säga.
Okej. Okay.
Vi avslutningsvis bara... Är det en rekommendation? Granström, dina sista 5 cent.
Se den för charmen, bli distraherad av mobiltelefonen för att filmen suger.
Ja, väl, det kan jag faktiskt skriva under på. Vad säger du över det?
Jag tycker inte jag brukar ju ha mobiltelefonen i högsta hugg, men här var den kanske bara åkte fram 2 gånger istället för 22.
Alltså det mest hjärtskärande i hela den här poddens historia, det är fan att He-Man och Masters of the Universe är filmen som får Avoy att lägga ner.
Ja, ja, ja. Det är kvalitet. Nej, men jag tog fortfarande fram den, men inte lika ofta som under Turtles till exempel.
Du behöver inte gå och duscha och spela spel och handla under.
Ja, jo, jag gjorde ju det, men inte lika många gånger som jag vanligtvis skulle ha gjort. Så jag tyckte den var cool. Om man gillar svärd och laserpistoler i samma film, så
ja.
Tycker jag. Det är bara att köra på.
Det var lite ironiskt, och det berömde teknologiseringen för att det inte var pistoler. Men samtidigt här, om He-Man verkligen skjuter ihjäl folk, då får man ju payoff, så därför känns det ju värt det.
Jag tycker det är badass.
Ja. Kalle, hur var din screen time, skärmtid under filmen?
Åh, hur fan är jag så borta i tanken? Jag har suttit här i en hel timme liksom för att de måste ha skit. Nej, men charming piece of shit. Levelde inte riktigt upp till hypen som initiellt sätts sådär. Men jag kan inte riktigt kalla den en He-Man-film när det är Courtney Cox som är i centrum, som sagt. Men allting det här har vi sagt liksom. Så det, den har sina stunder, men whatever. Den kan lekarna glömmas bort.
Men kan man verkligen säga att Courtney Cox är i centrum? Det håller jag fan inte med om.
Alltså, ja, hon är ju grundläggande i filmen på ett sätt. Är hon ju.
Det är ju mer Gwildor än...
Ja, det håller jag definitivt inte med
Courtney
om.
Cox, i princip.
Han är väl mer... jag vill inte prata mer om den här filmen. Jag håller inte med, punkt. Tack, avsluta.
Jag gillar fokuset på He-Man. Min skärmtid var begränsad, måste jag säga. Betydligt mindre än vad många av de filmerna vi gör avsnitt om. Ett bra betyg är också att jag inte spelar Football Manager under tiden jag kollar på den. Det är bästa betyget en film kan få, så att säga. Jag tycker den är värd att kolla in. Det är ingen bra film, men det är en rolig film att kolla på, så att säga. Så därför skulle jag rekommendera den. Har du förkärlek till He-Man, så absolut. En vanlig tittare kanske inte skulle njuta så mycket av den, jag vet inte. Men ni verkar ändå ha gjort det, så. Case closed. Har vi några avslutande ord?
Peace out.
Up the irons.
Jag har styrkan.
I have the power.
I got the power. Varför började ni spela teknomusik när jag skrek det där? Vad fan är det som händer?
That's it, man. Game over, man. It's game over.